Gå in på Acast Plus och stötta Storfräsarpodden så att vi kan berätta mer om våra tragikomiska, härliga, fantastiska liv. Så att gå in där och stötta oss så är ni, ja, som ni vet, storfräsare.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då har den franska trädkramagrodan ramlat rakt ner i kastrullen och det betyder att Storfräsarpodden är tillbaks. Jag heter Mackan Bagheera Edlund. Mitt emot mig sitter Peder Karlsson. Tyvärr hörs inte det för. Det är inte ofta det händer, typ 2 gånger på 3 år. Men i alla fall den här gången så var det ett minneskort som vägrade samarbeta. Och därför så spelar jag in den här lilla introt hemma. Istället för där vi egentligen sitter i Gamla stan i en 1600-tals välvd källare. Och med fina härliga kristallglas framför oss. Vi ska ha på en champagneprovning. Vi har nämligen en gäst som vi sitter hos i deras underbara källare som heter Christopher Ruscon. Alltså det är Sveriges enda champagnehusägare. Alltså vi snackar champagne, hatt är söner. Alltså det här är, vi har pratat lite om Tintin. Vi har egentligen bara snackat skit som vanligt i ungefär 4 minuter. Och det var det minneskortet som gick sönder. Och sen bytte vi minneskort av en konstig anledning. Och ja, och då får ni höra resten alldeles strax. Men vi har pratat om Tintin. Heter han Tintin på franska eller heter han Tintin? Och han heter tyvärr Tintin. För Christopher är ju då född och har dubbla medborgarskap. Han är född i Frankrike. Så han kan le français parle de parce que tu es Det där betyder jag har stulit din roddbåt, farfar. Men vad fan ska du göra åt det? Skolfranska. Så nog om mig. Över till oss alla tre. Peder, Christopher och Mackan i Gamla stan. Kram, kram. Hej, hej. Ja, men nu struntar vi Tintin. Nu kör vi champagne.
Ja.
Berätta.
Champagne.
Kan du något om champagne, Mackan?
Ja, men man har ju hört att det var han munken i en grotta och sen hittade några flaskor eller glömde eller någon hade glömt.
Hette han Lasse Champagne?
Nej, han hette Dom Perignon.
Dom Perignon, ja. Och det var ju ett marknadsföringstrick som champagne kom på.
För, alltså det är inte sant alltså?
Ja, det kanske finns en sanning att munkarna var de som odlade vinet på den tiden.
Det är faktiskt som att de flesta munkar back in the day var alkisar. Det är väldigt mycket munkar när man
pratar om vin. Det är klart.
Vad skulle de göra? Det är kallt och dragigt, går runt med ett litet ljus i handen.
De var nog inte så heliga som man trodde.
Nej. Och sen en lustig frisyr.
Ja, förlåt.
Men man måste ha kul. Nej, men champagne är ju ett unikt område om vi börjar där, för att dels är det nordligaste området där man kan odla kvalitetsvin. Det är ju otroligt kallt.
Så du menar att de här vinerna från Gotland inte är kvalitet?
Ja, det har jag inte sagt.
Nej, det har jag inte sagt.
Nej.
Okej. Finns det inte.
I volym. Men vinerna från Gotland är faktiskt riktigt intressant.
Vad snackar isvin? Just det. Ja, det var dåligt avbrott, förlåt. Ja.
Nej, det är lugnt. För jag har konsultat en del i Gotland nämligen. Och hjälpt vingårdar där att etablera sig. Så att, det är väldigt spännande i Gotland som område. Därför att de har kalk och de har ändå viss värme. Men nu pratar vi kvalitet volym, så finns det inget nordligare område än Champagne. Och det är ju tack vare dels att det var ett hav där tidigare. Ett hav, om man tittar på gamla liksom kartor i prehistorien, så var ju havet långt bortom Paris. Så man kan fortfarande, om man gräver, hitta stora fossiler från allt krokodil, från haj, från allt möjligt. Så att,
under Eiffeltornet?
Under vingårdarna, ja, kanske under Eiffeltornet också. Men framförallt där det var strand, och strandlinjen gick vid Champagne. Och så det är en stor bädd av gammal fossil och gammal kalk, vilket gör det unikt. Och den här marken då, eller området, är ju enormt stort. Det är ju större än Småland, vilket vi vet som bor här i Sverige, att det är ett stort område. Men det är bara en väldigt liten del där man faktiskt får odla champagne. Och det är 1,6% av området som är odlingsbart.
1,6% av champagne?
Av hela Småland.
Exakt,
så att säga.
Exakt, får man odla champagnedruvor på.
Det låter så extremt lite.
Jaha. Och odlar du utanför det, så är det olagligt. Så det är lika olagligt som att odla marijuanaplantor. Och man kan få fängelse då, om man väljer att bryta mot den lagen.
Jaha.
Och förståelsen kring det är ju att champagne är ju ett starkt varumärke. Alla vet vad champagne är, nästan över hela världen.
Mm.
Och missanvänder det också, tror att det är liksom mousserande vin. Det är så starkt är varumärket. Och det är skyddat av staten, precis som kungahuset är skyddat i Sverige, där man får apanage och där kungen får allokering av finanser. På samma sätt är det i champagne. Där vi har beskyddande av allt som är varumärke. Vi har juridisk gratis hjälp. Vi får otroligt mycket saker for free.
Men om du kör för fort här hemma.
Nej, men kostar.
Du har gratis advokater alltså?
Gratis advokater, ja, tack vare myndigheten. Men Det man får betala för då istället, det är ju att myndigheten säger också hur mycket du får odla. Vem som får odla och var man får odla. Och Champagne är idag 276 000 små vingårdar. Som alla har en...
276 000.
Exakt.
Vadå, det är en sjuk siffra. På 1, vad sa du?
På 6, Smålands yta.
1,6% av Småland.
Ja.
Det är så 4 kvadratmeter var det.
Nej, men så vissa är så små som kanske ett större badrum, om man säger.
Kul.
Så. Alltså ett badrum.
Välkomna till mig. Min vinranka här. Titta på den.
Så det bästa man kan göra är att köpa en liten gård. Så jag äger en del av Champagne, men... Men det är också...
Jag äger en vingård i Champagne. Ja, det ska jag göra.
Ja.
Säg inte
om
så,
det dyker,
inte
upp,
säga
om det dyker upp någon sån där en vinrankegård,
ja.
Köp den, så går jag in i den.
Ja. Men kruxet är dock att myndigheten har förtursrätt, och att vara svensk och köpa är nästan omöjligt. Och det är därför man inte heller ser utlänningar som äger Champagne, och väldigt få amerikaner finns det bara en. Det finns inga kineser, inga japaner.
Det finns absolut ingen Carlson som kommer att äga någon.
Så att om du skulle gå in och vilja köpa den där vingården, skulle den tyvärr...
Är du fransk medborgare?
Jag är fransk medborgare.
Det är därför du...
Det är därför jag kan vara...
Så
vara...
det finns ingen svensk heller som har det egentligen?
Jo, jag är svensk medborgare också. Jag är ju jag är född svensk och fransk då. Och det var ju turen. Men de här 276 000 vingårdarna då, som är... Ja, som vi sa, otroligt små, ägs då av 40 000 familjer. Och det är de familjerna som odlar. Så de flesta som jobbar i Champagne jobbar egentligen bara med druvodling. De har aldrig med själva slutprodukten att göra, utan de är farmare. De är farmare på världens dyraste mark här, för att idag pratar vi mellan 10 miljoner till 25 kanske per hektar i svenska kronor. Så att du får väldigt, och då en hektar ger ungefär 8 000 flaskor per år. Så att det är en väldigt, väldigt, väldigt kostsam...
Och väldigt långsiktigt ägande.
Men det är därför det finns Ferrari-butik i Epernay, så det bor 16 000 pers.
Ja.
För att det här är världens rikaste
bönder. Det är väldigt mycket generationsägande.
Böndernas Dubai är det. Det är
champagne, och en traktor.
Ja, det är generationsägande. Man ser personer som har ärvt 1 miljard i mark. Och så kör de runt sina Land Rovers. Det är häftigt på det sättet.
Fan vad cool.
Och faktiskt, nu, jag var i Dubai här för några dagar sedan. Och så var jag på ett resort utanför som heter Almaha. Det var helt magiskt. Ja, det är klart som tusan att jag träffar 3 personer som är från Champagne. För de har råd.
För de har råd.
Nej, så Champagne är magiskt. Det är magiskt för dem som lyckas ta sig in.
Vad pratar ni om då? Sprit?
Nej, jag försöker undvika ämnet faktiskt. Nej, men så champagne är magiskt på,
han som Egon Moetti är väl världens rikaste man.
Han har varit världens rikaste man, ja. Och, och det är ett speciellt område. Och sen har du några som producerar lite vin, och det är 3500. Och de har bara rätten att producera från den mark de faktiskt äger.
Och då producerar de under eget varumärke?
Under eget varumärke.
Ja. Det kommer inte komma något prov på det här, för det är många siffror att hålla reda på.
Men det är skitintressant.
Jag skickar ett memo till er som ni får läsa igenom. Innan provet. Och sen så finns det då 300, strax över 300 hus då, som har rätten att köpa druvor från de här 40 000 som vi pratade om. Och det finns bara en sån licens som ägs av en svensk, och det är jag.
Det är coolt,
och därmed
alltså.
Den enda svensken i världen som är ett champagnehus, oavsett vad någon säger. Så är det så, utan de flesta andra som producerar champagne, eller som är så att säga champagne,
de köper av någon.
De köper de varumärke.
Och varumärke, ja, och sätter ett eget varumärke på det.
Och sist jag kollade, det var några år sedan, fanns det 16 000 sådana varumärken som köper då av producenter och sen sätter en label på.
Så du är en av de där drygt 300?
Jag är en av 300.
Nej, inte drygt 300. Ja. Det finns 300...
Champagnehus,
ja. Alltså, 300 champagnehus, ja. Och du äger två.
Ja, jag äger två stycken, ja.
Ja. Alltså det är så jävla fånigt det. Ja, och men alltså, hur många ägare finns det på de här 300 husen då?
Ja, det är ju färre såklart.
Ja, men exakt, alltså, men är det 100 ägare?
Ja, det kanske är 100, skulle jag säga, på något sånt. Så ja. Det är väldigt få. Så det är få förunnat. Sen ska vi kommer säkert gå in på den här historien nu. Men jag hade ju ingen aning när jag kom in i det här att vi satt på ett sånt guldkort. När jag startade som 21-åring, då visste jag inte det. Så mycket var ju en slumpmässig händelse.
Ja, men hur fan gick det till? Du måste ju dra
vem
det.
Vem startade
eller,
champagne vänta.
Men, vi gör så här. Det ekar tomt i glasen. Ja, vi skulle ta en liten paus i allt jävla skitprat. Och...
Jag går och hämtar en flaska champagne så Gud, ska jag berätta hur vi börjar.
Vad tycker du om avbrottet?
Ni sitta och njuta.
Ja, det var diskret. Ja, det tycker var bra. Inte det man kan.
Jag är förvånad att det tog så lång tid.
Nej, men mina darrningar börjar komma.
Slutar de någonsin?
Ja, då.
Du har 20
om
minuter
här. Om en halvtimme slutar de. Ja. Sen börjar de igen imorgon bitti.
Åh, nu
åkte titta, nu kommer han här med något fint.
Alltså, säga vad man vill om era flaska, men jag gillar
dem. De är väldigt stiliga.
De är väldigt fina.
De är väldigt stiliga.
Så vi ska prova fyra olika idag.
Oh. Här. Nu säger det... Gud vad rart.
Sådär,
gud så rart sådär. När det ryker lite ur en sådär på det där viset. Jag tycker det är så härligt. Så tycker du att man ska öppna en flaska champagne lite mer burdust eller ska man fisa upp den?
Det finns
det här var ju halvburdust.
Nej, men det finns två sätt. Det ena är att öppna det med en hand.
Mm.
Det är, tycker jag är hand. Väldigt snyggt. En hand bara. Så man liksom skruvar lite och så tar man den bara med tummen. Det är väldigt snyggt. Uh-huh. Ja. Vilket det är inte så vanligt att göra så.
Det här måste jag fråga, för jag har aldrig haft tålamod nog att testa själv.
Men vänta, jag hämtar en till flaska.
Nej, men jag vet vad du säger. Att om man bara tar av grimman och lämnar flaskan, så tar det max en halvtimme, sen pluppar korken upp.
Nej, stämmer vet du, den kan ligga. Det beror på hur gammal. Om flaskan är gammal.
Ja, men då kan den ju sitta i.
Nej, då går det snabbt. Men om flaskan är ung, då är korken så pass expansiv så att då kommer den aldrig upp.
Är det sant?
Ja.
Så det är en skröna också?
Ja.
Fan vad jag har nytta av det här avsnittet, känner jag. Det här är lite grann mitt drömavsnitt.
Och sen det andra sättet att göra det på, om den sitter ordentligt, det brukar jag göra, det är man tar med tänderna. Alltså man ska inte vara så jävla noga med champagne.
Med tänderna? Ja, tänk om det smäller av då?
Ja, precis, men du får hålla hårt. Alltså, för,
kul.
Men man ska inte vara så noga, för att folk är så himla skitnödiga.
Men det här med sabrera då? Är det bara för att en liten show?
Det är också kul, alltså. Det är också kul.
Det jag tycker är jävligt töntigt. Det jag tycker är jävligt töntigt, det är när man sabrerar fast man har satt fast korken i något innan. Då kan man ju lika bra skita i att sabrera.
Ja, det ska rätt ut med.
Ja, men då, alltså de som du vet binder fast den i en servett.
Ja. Det beror på. Är man på havet eller på något sånt ställe, så tycker jag faktiskt själv att man kan binda fast.
Men då behöver man inte sabrera.
Nej, då kan man öppna på något.
Då kan man öppna på normalt.
Man ska dock vara väldigt försiktig när man sabrerar. För att alltså, får man korken i huvudet så kan man få mycket skada. Och det dör ju fler människor idag av korkar i huvudet än vad det dör av hajattacker i världen. Nu sker det ju säkert mer liksom.
Men hur många sker det?
Är det sånt där ni diskuterar på styrelsemötena?
Ja,
vi måste få ner sabreringen. Jag tänker svärdet i sig.
Ja, men jag har fått sånt seriöst företag nu, så att det är faktiskt sånt här vi brukar diskutera. Säkerheten först.
Vad är det för någonting vi ska dricka?
Ja, Vi börjar då med entry level som är Hatt i Söner då, det enda svenska ägda champagnehuset. Grand Cuvée som är vårt entry level och sen då Quattuor. Och Quattuor står för 4 vingårdar. Nu är vi på nörderi här, men champagne är uppdelad i 3 områden. La Côte Blanc som är Chardonnay, druvan. La Vallée de la Marne som är då Pinot Meunier och sen
Pinot Meunier, är det Pinot Noir?
Nej, det är 2 olika. Pinot Meunier är Chardonnay är den ädlaste druvan.
Ja.
Det är den finaste, den dyraste. Pinot Meunier är mer flattering. Den är trevlig men inte mycket mer. Pinot Noir är tunga druvan och den är på La Montagne d'Orance som är ett berg, så man kan se
Pinot
som en
tribal. Pinot Noir är tunga druvan.
Pinot Noir är en tunga druvan.
För tänker man rödvin till exempel så är de lättaste vinerna ofta Pinot Noir.
Exakt, men i champagne så är det ju såklart den tunga. Den macererar ju alltså. Själva skalet är ju där färgen kommer. Men insidan är ju, det är ju en rödvinsdruva. Den är gjord för att göra rödvin. Chardonnay är en vitvinsdruva. Så att,
shit. Man kan säga att den är botten.
Ja, och många jättebra viner gör ju på alla 3. Och det är ju det vanligaste. Vissa gör bara på Pinot Noir. Ovanligt att man bara gör på Pinot Meunier.
Kan det vara därför jag köper fel ibland? För jag gillar ju lätta champagne.
Ja, men du ska vara på Chardonnay.
Jag ska inte, och så tänker jag, och Pinot Noir gillar jag.
Nej, du ska köpa Blanc de Blanc. Blanc de Blanc som betyder vitt vin och vita druvor. Vilket är det enda vi gör.
Och så vill jag ha dem lagrade på stål också.
Stål. Vi ska komma in på det faktiskt.
Jag går händelserna i förväg. Jag är lite...
Du är sugen.
Jag är lite uppe i varv.
Du är lite stressad.
Så vi jobbar då med Chardonnay som är den vita druvan. I La Côte Blanc som är det finaste området. Vi pressar bara en gång. Och vi har väldigt låg sockersättning. Och vi är faktiskt ett av få hus idag som bara gör årgång. Så vi dricker årgångschampagne idag. Och vi dricker 2015. Och jag tycker vi börjar med att smaka på det här.
Gud vad rart.
Och när man smakar på det innan, man tittar först va?
Tittar.
Ja, och då pratar man om färgintensitet. Mm-hmm. Är den här mörk eller ljus?
Jag skulle säga att den är ljus.
Bra. Tack. Vad betyder det?
Att den inte är så mörk.
Ja, det betyder då att druvan är Chardonnay förmodligen. Mm. Det ser man ju.
Att det är en lättare.
Ja, och att den inte är ekad och att den inte har
precis,
så mycket ålder.
För ofta på ekade champagne så får du en mörkare ton. Vilket blir också
mer kissgul.
Ja, kissgul. Precis. Precis så som kisset ser ut dagen efter.
Och så doftar man. Och här kan man ju dofta både till vänster och höger.
Finns det något, kan du något avslappnat sätt? Och, du pratar om avslappnade sätt att öppna, men... När jag ser dig sitta och lukta så ser du väldigt annorlunda.
Ja, men jag ska berätta varför.
jag vill liksom kunna göra det här utan att se ut skitnödigt.
Nej, men du ska se. Så först doftar man för att det är nice. Det här är bara första gången man provar. Doftar man. Och då, jag är starkare på högen så högen är godare. Och sen så smakar man. Och några säger att man ska lyssna på det. Men det här är skitnödigt.
Stoppa in i örat.
Ja, då lyssnar man på det.
Så här. Erik, då har man en gammal...
man sitter på krogen.
När man har gjort det här, då ska man bara dricka och ha kul. Så, då dricker man. Och så,
man kan
och
höra
så.
Den gamla havsbotten.
Och efter det ska man bara supa då. Alltså, men man dricker sen. Ja, det är
den där är god.
Den där var riktigt tack bra.
Den är fräsch och frisk och härlig. Och det är en perfekt champagne för mig, för eftersom jag är volymdrickare. Den här kan man ju dricka mycket av, känner jag direkt.
Och det här är väldigt fräsch. Det här
är,
funkar faktiskt varje dag.
Jag har
druckit
den här förut flera gånger, men jag tycker den är fantastisk.
Det är sjukt när man jobbar med champagne för att man tänker att man ska tröttna, men det är inte möjligt.
Jag har också kommit till den slutsatsen att det går inte.
Det är som IT-bubblan, fast den här bubblan tar aldrig slut. Eller bubblorna.
Men lite story då om
berätta, hat, ja. För nu vill vi höra din story här. För nu kommer vi till kärnpunkten lite mitt i här. Allting ser bra ut.
Jag tror att... Min story, ja...
Förlåt, mitt smakprov tog slut.
Ja, okej, vänta då. Oj, då måste jag hämta mer.
Vi ska prova den andra sen. Åh, vad trevligt.
Nu börjar det samlas mycket flaskor här runt omkring oss.
Känner du dig nervös?
Ska man spara korkarna eller hur funkar... Nej.
Jag har faktiskt en hel bunke med korkar. Jag tycker det är roligt. Jag vet inte varför.
Men det här är riktigt kort. Det här är Liers. Det här är...
Du kanske alltså, kan kork och kork är en jäkla skillnad faktiskt. Du det här är ju kork på riktigt. Så här ska de se ut. Det här är treskickskorken. Det är ju den absolut bästa om man ska laga
det. Jag tycker det är fantastiskt att vi kommer in på det sen. Men jag har ju druckit några riktigt gamla champagner.
Ja.
Du vet, Och då är det ju, har man lite otur då, då kan man ju lyfta ur korken för att den är, ja, champagnen är död.
Ja, ja.
Ja. Men för mig är det så här, det är ändå helt fantastiskt att dricka det. För du vet, när man ser att man dricker champagne från 60-talet eller 50-talet eller med, någonting sånt där. Och så sitter man där med de här, den är inte bubblig, men den har ju fortfarande en väldigt massa smak i sig. Och så sitter man och tänker på allting som har hänt sedan den här las på flaska.
Ja, och,
och jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså, jag skiter i, jag fattar att liksom, okej, okay, den här är jättedyr, man tycker den är god. Men det handlar väldigt mycket om upplevelsen. Och champagne i sig är ju, för mig, är ju det jävligt mycket upplevelse. Så när jag sitter och dricker den där från 52, så skiter jag i om det är den bästa champagne jag har druckit. För då sitter jag och tänker, vet du vad, min pappa var 3 år när den här lades på flaska.
Vet du vad du ska göra då? Du ska prova att läsa Bibeln. Vet du hur mycket som har hänt sedan
det stimulerar alla sinnen. Ja, men du har rätt, för att det ska vara kul. Det ska vara kul att dricka champagne, det ska vara rock'n'roll. Några av de bästa minnen jag har, det är när vi bara åker upp och står på bilar och vi står i regnet och dricker det här. Och vi har, jag vet inte, vi gör alla möjliga. Men jag har ju alltid gillat mina champagner unga och mina kvinnor äldre.
Men vänta, ja. Vems bilar är du står på? Är det på vingården, ja, så att säga? Ja. Tänkte, glömmer du
champagne? Gamla ska man säga. Det var fel.
Nej, men just champagne som är ung är så, det är så himla härligt. Och de som har haft möjligheten att få prova det, jag rekommenderar det varmt. Och vi kommer komma in i det. Vi var ju först i världen med att producera privata champagne för privat kund.
Just det.
Och där får kunden då följa vinet i staden.
Där man får vara med och bestämma till och med hur den ska komponeras.
Exakt, man får välja vingård.
Lite mer fläder om det går bra.
Vinifikationsmetod, man får en egen plats i källaren med sitt namn. Och sen får man då vara med i klubben och följa vinet då. Och att följa vinet är ju otroligt härligt. Det är ju en resa i sig. Och man blir förälskad med de här vinerna. Det jobbiga är ju när de då sen försvinner från marknaden och man får inte dricka dem mer. För mig har jag följt vinet då från att det var nyfött. Så att jag får en relation till årgången. Och det är väldigt jobbigt.
Men vad... Dra hatthistorien nu så vi inte glömmer bort den. Nej. Så ska vi prata lite mer om gullet runt omkring sen.
Nej, men hatt då, det är ju...
Du startade det som 21-åring.
Jag startade som 21-åring.
Jag drar direkt paralleller till Christian von Koenigsegg.
Mycket, mycket härlig person och vän.
Nej, men alltså han bara körde sitt race. Han var ju också i 20-årsåldern när han drog igång det. Liksom. Nej, men jag ska starta ett bilmärke nu. Jag drar direkt sådana paralleller.
Nej, han är en fantastisk person. Ja. Verkligen, och en stor förebild. Jag var ju 21 år och mycket. Jag tror inte att jag var lika duktig. Eller jag är absolut inte lika duktig som Christian. Jag hade inte de förutsättningarna. Men det jag var väldigt bra på var naivitet. Alltså att vara... naiv och orädd, ja, lite korkad, ärligt talat.
Man måste
det är
helt korkad klart,
eller framförallt godtrogen. Och jag trodde på människor tills de bevisade motsatsen för mig. Och det var någonting som låg mig både i positiv bemärkelse och i negativ bemärkelse. Men jag var 21 och min familj har ju på sätt och vis jobbat med vin sedan 1825. Min farfar har ju drivit vinbutik. Min farfars far drev bryggeri. Det gjorde min farfar en liten stund också. Och vi har ju hållit på med det här.
Du vet att jag och Mackan har en egen öl, va?
Jag vet. Jag tänkte jag ska få smaka på den snart.
Absolut, absolut. Jag tänker vi byter.
Oj, lite
och
väl.
Och branschkollegor emellan.
Ja, lite väl.
Ja. Ja.
Det får vara många öl.
Innan du fortsätter bara. Den här som vi drack nu, den var jättegod. Kan man köpa den på systemet?
Det kan man på beställningssortimentet. Och jag tror vi bara får säga, så Sverige har ju varit vår stora marknad som jag är halvsvensk. Men vi är ju på väg, egentligen att minska den marknaden för att fortsätta i utlandet. Och för de som vill köpa i Sverige så finns det alltid möjligheten. Men det måste också finnas möjligheten på andra platser.
De som handlar i, vad heter det här köpcentret där i bredvid Skärgårdsstan? Vad fan heter det?
Skärgårdsstan?
Ja, men förbi Skärgårdsstan så ligger ett köpcentra som, där i Nacka, där någonstans.
Sickla?
Sickla. Där är det typ en kebaberia som har en flaska hatt står på.
Det är Irland. Skitkul. Det har många
men jag gick ju dit och försökte köpa loss den. För det ska inte stå en jävla hatt här. Och de bara, nej, vi säljer den inte.
Nej, men jag vet inte, för mig ska det vara kul. Alltså så här, ska man köpa champagne från oss, då ska man vara en skön snubbe. Eller tjej. Man ska ha kul i livet. Man ska vara en person som tror på framtid, som tror på förändring, som är Man ska vara nyfiken. För oss är det väldigt viktigt. Alltså, det är bara en sån grej som när vi har folk nere på plats och visar dem. Vi är det huset som är absolut mest rock'n'roll i Champagne. Och vi är det huset som också promotar mest andra hus. För det är inte så att jag säger att alla ska dricka hatt. Tvärtom. Man ska prova många saker. Det är som om man bara körde en bil.
Jag har ju faktiskt varit hemma hos dig på en fin, fin lunch. Och då drack vi alla möjliga sorters champagne.
Ja, exakt.
Ja.
Och det var jätteroligt. Det ska vara kul. Så att, nej, champagne och vin, det ska vara roligt. Och jag tror att det är den bakgrunden jag kommer ifrån med familjen. Att vi har hållit på med...
Ja, vad kom det? Du kom till att...
Farfar hade någonting...
Min farfar höll på med ost och vin. Och sen så blev han konsertpianist. Men jag växte upp...
Sen fick han skörbjugg.
Nej, men vet du vad? Min farfar drack en flaska vin om dagen. Ända tills han fyllde 99. Och han slutade aldrig. Han började få lite problem med smaken på slutet. Men för honom var det alltid en flaska om dagen.
Nu kommer det någon.
Det blir inbrott. Ja. Det är inbrott i...
Nils! Ja, du får hålla tyst nu.
Tjena.
Tjena.
Vad fint att ha dukat.
Vi håller på att spela in här, så vi får det.
Nej, så att det intresset kom ganska tidigt. Och det man kan säga att min farfar gjorde som tog mig in var ju att han började introducera mig till vin när jag var 5 år gammal. Och i Frankrike...
Är det verkligen så i Frankrike att man liksom, ja men spä ut med lite vatten så ger
ungen. Ja, det är på riktigt. Alltså. Det är på 100%. På söndagar.
Fan, sjukt alltså. Ja. Så springer runt massa knalla 6-åringar.
Det kan vara så. Men det blir inte sämre människor
det
för det.
Det är därför de äter alla möjliga djur där.
Kolla
unga fångar i grodor och grejer. Då blir det så här, de här kör vi.
Ja, men bara utbildningsnivån i Frankrike är fortfarande högre än de flesta länder i Europa. Jag vet inte om det beror på att de ändå har lite roligt. Jag vet inte.
De kanske är lite mer avslappnade.
Ja, om man dricker vin blir man
det. Ja, man blir det. Det är det som är så härligt. Ja, förlåt. Fortsätt.
Nej, men så att... min farfar då hittade det här champagnehuset 1979. Via en blindprovning i Grenoble uppe i Alperna. Vi är en alpenfamilj. Och han tyckte det var så bra. Så att han började... Vinmakaren då, François Valois, som är fortfarande vår vinmakare... Han tyckte det var så bra att han började köpa 1000 flaskor om året för privat bruk. Och min farfar då höll mycket stora fester. Nu ska man förstå att det här var inga dyra flaskor på den tiden. Och produkten kanske inte var på den nivån den idag. Men så kom jag i kontakt med champagne. Jag minns det mycket väl när jag kom till huset i Frankrike. Att det var vi hade en stallgård där vi hade långbord och körde fester och sådär. Så jag lärde känna vinmakaren när jag var väldigt, väldigt ung.
Det är ändå 1000 flaskor om året ändå bra. Det är ju 2 och en slatt om dagen.
Direkt började jag tänka på hur många flaskor om året gör jag med. Det är inte helt sådär åt andra sidan trädgården.
Nej,
inte 1000, det är det inte. Men
nej, det är det inte. Men 500, du, ja, det är det nog.
Nej, men ska man ha en kväll och hit och dit och så blir det lätt så.
Ja.
Men min farfar i alla fall initierade mig och sen så glömde jag väl bort det där. Och tiden gick och jag började plugga och... hamnade tillbaka i Frankrike och sen så ringde någon dag och sa att ja, men vingården kommer att säljas. Och jag var 21 år gammal och kände bara, okej, det ska jag köpa liksom. Jag hade ju inte en spänn på fickan. Jag hade faktiskt inte en spänn på fickan för jag övertrasserar kortet varje månad på den här banken som jag fortfarande skyller mycket pengar i Frankrike. men det gick skitdåligt helt enkelt. Men jag tänkte, men det här på något sätt så här, ja, jag ska gå in och köpa det här. Så att jag var 21 år gammal och hade en dröm och började berätta den här för alla jag kände. Att jag ska minsann köpa ett champagnehus. Och åkte ner till Frankrike med ett handskrivet kontrakt som absolut inte hade hållit i någon rättegång whatsoever. Men där det stod så här att vinmakaren skulle skriva under att jag hade förtursrätt på att köpa hans vingård. Och det är ju skönt idag när man kan se tillbaka till det och bara skratta lite åt det, men det var ju handskrivet och jag hade ingen juridisk kompetens för att göra det där, utan det var bara så som jag hade skrivit. Det var mer ett letter of intention. Så jag kom ner till vinmakaren och bad honom att skriva under och sa att ja, jag vill köpa din vingård och han skrattade inte, det gjorde han inte.
Hur stor var den då?
Alltså,
hur många flaskor producerar man? Hur mäter man storleken förutom i hektar? Mäter man i antal flaskor producerat?
Ja, det kan man göra. Mm. Men han, det var ett outnyttjat champagnehus. Så att på den tiden producerade han bara från egen mark. Så att det kanske var 40 000 flaskor per år.
Det är rätt mycket.
Ja, det är mycket. Det är en stor gård. Alltså, eller stor. Det är en stor gård i ekonomi. Så att det var ju inte, jag tror att på den tiden kanske det var 80 miljoner spänn som man behövde lossa. Och jag hade via ett lån som jag fick på nåder av min far 150 000. Så att det var ganska långt ifrån. Det var liksom.
Men banken i Frankrike?
Nej, nej, men det som hände då.
Salut!
Nej, det som hände var då att jag gick till min farfar. Jag tänkte, det här kommer han tycka är skitbra idé. Min farfar, han var en hård man.
Han tät som fan.
Nej, men han hade...
Kommer det här utveckla sig till en sån här Donald Trump-historia nu? Så här. Jag startade med noll. Barsk, med noll. Med ett litet lån på 4 miljarder från min pappa.
Nej, men det hade kunnat bli en sån historia. För att min farfar kanske hade kunnat tycka att det här var en bra idé. Då hade han säkert kunnat göra något åt det. Men inte då, inga stora pengar. Men han skrattade. Han skrattade mycket, min farfar, och sa att ja, vet du vad, det är skitdum idé. Alltså, du vet, att driva vingård, det kostar mycket pengar, det är bara problem, du kommer att binda kapital. Han sa att du vet, det finns inte en chans att det här är någonting som vi skulle göra. Nej, så jag går till farsan då, och min farsa är en schysst person. Han sa ändå att, ja, men jag tror på dig. Så, men jag tror han garvar också. Jag tror han och mamma satt där och bara, vilken idiot. Men vad ska man göra om man har en sån? Men jag gav mig inte. För mig var det liksom så här, jag ska äga ett champagnehus. Det låter helt, helt galet liksom. Och jag minns då min kompanjon Mattias Kahn, som jag fortfarande jobbat tätt med, som är fortfarande min bästa vän och gudfar till min son. Han sa, sluta springa runt på stan och säga att jag ska köpa ett champagnehus. Du bara gör bort dig, det är pinsamt och så. Men jag gick runt och jag fortsatte säga till alla, jag ska köpa ett champagnehus, jag ska köpa ett champagnehus. Och så började jag sälja då bara på kontrakt champagnen innan vi kom in då. Så i början, de första åren, så var jag säljare på det här huset och sålde det och sådär. Fortsatte säga att jag ska köpa det. Och det var ingen som hade köpt det än, så att, ja, tänkte att det kanske finns möjlighet.
Ja, så det här, du hade det här brevet låg och sen tiden gick?
Ja, det måste gått två, tre år i alla fall. Och jag och Mattias, då, min kompanjon, hade olika uppfattning. Han tyckte att vi skulle börja driva mer storskalig distribution och jobba med företag. Och det funkar, han gör ju det idag, så det funkar ju svinbra. Men jag var fortfarande inne på att man måste äga då. Och ju mer jag jobbade med produkten, ju mer jag insåg att så här, antingen gör man det på riktigt eller gör man det inte alls. Att det blev min övertygelse. Att du kan inte göra någonting halvdant, för det kommer aldrig att löna sig. Så att för mig fanns det bara den utvägen. Och då hade jag turen att träffa mina två första finansiärer då. Tommy Rönngren och Joakim Järpe. Och där gick det väl så där, så att säga. Det här var ju mycket kompetenta människor, utan de hade jag inte suttit här. Och jag jobbar väldigt tätt nu fortfarande med Joakim. Men de hjälpte mig mycket i början i det jag behövde. Men sen visade det sig att vi hade olika syn på vad är företagande. För mig var det här mitt liv. Jag äger det här livet. Jag har bara ett. Och att då försöka göra det till att det bara skulle vara finanser, det fanns inte på kartan för mig.
Nej.
Jag ville bygga någonting som var starkt på riktigt. Och det var min övertygelse. Och det är klart att det man kan titta på i backspegeln är att så här, jag borde inte ha släppt in folk så lätt. Jag borde ha kollat om vi hade alignerade värderingar och vision. Och jag borde kanske ha skyddat mig själv mer aktiemässigt. Men jag var så ung så att jag körde bara på. Men de var först in och ganska snart...
Men tack vare dem då så fick ni köpa eller fick...
Ja, precis. Då började vi köpa in oss i champagnehuset. Okay, ja. Och vi började titta på hur bygger vi det här? Vad är varumärket? Det var då det här Hatt i Söner kom till. Och den här ramen då som ni ser på flaskan.
Ja, jag tycker den är skitsnygg. Ramen runt
mycket.
Etiketten.
Och det var ju det var en spegelram hos min farfar som fanns i huset. En italiensk ram från Venedig i början. Och sen, vi hette ju då François Loire, försökte byta olika tråkiga namn. Bland annat Bernadotte hade varit fruktansvärt att heta det idag. Inte för att jag älskar Bernadotte. Jag tycker de är jättebra och sköna. Men, men jag tycker ändå för att de driver varumärket Sverige framåt. Men det hade varit lite pinsamt såklart. Och sen så provar vi...
Har kungen en PV eller?
Figaro.
Det är därför det är så jävla snabbt.
Jag kan inte uttala mig om det. Nej, och sen provar vi lite andra namn. Figaro. Men det, i Frankrike så vill de vill ha ett förnamn och efternamn. De vägrar ta ett varumärke. Så man får inte registrera varumärken om det inte är, om man är ett hus så att säga.
Mm.
Så vi registrerar då till slut varumärket Hattifiss efter vissa stämningar från onämnda stora hus. Och Hatt och Fiss då, för min familj har gjort hattar och Fiss för vi var söner. Jag vet inte vad egentligen vad meningen var med det, men det lät ju bra.
Ja.
Så vi provade det här och snabbt ringde en annan kille, Bernard Hattifiss. Han tyckte det här lät inte bra, det är liksom, vi heter Hattifiss så att det går inte. Han heter Benna Hattifiss då, två efternamn och sen söner. Så vi registrerade Hatt i söner istället. Men söner som Fiss då, det är ju söner på... Precis som det låter, hattar och söner. Men som två efternamn. Så nu är det familjen Hatt och familjen Söner. Som är registrerat i Frankrike.
Familjen Hatt och familjen Söner.
Ja.
Det är inte farbror Hatt och hans söner.
Nej, det är Hatt.
Karlsson Edlund.
Ja, ja det är så, så hade det lätt kunnat bli.
Ja.
Edlund Karlsson.
Men när man tittar, när man tittar på det idag så är jag jättenöjd med det. Det blev
den är skitsnygg. Svårgooglad.
Supergrej. Ja, svårgooglad. Men det blev en supergrej. Och sen den här ramen då som vi gjorde, den var ju helt unik för att det var ju inte bara med att den skulle fräsas ur, men den gick inte att göra. Så att i första tre åren så gjorde vi allt för hand. Innan
har
italiener...
du den riktiga ramen någonstans?
Ja, hos farfar, ja. Absolut.
Är det sant?
Ja, ja. Vi har en bok också om ramen.
Är det sant? Som, fan, vad coolt.
Det finns ett ramavtal.
Ja. Nej, så det var fantastiskt. Och sen så såklart, då började vi jobba framförallt med kvaliteten. Okej, vad är det vi gjorde?
Oj, nu gick klockan igen.
Ja, okay,
jag tänkte precis säga, fan, till och med jag behöver bli tålig. Okay. Då sitter vi ändå i en fuktig källare.
Då har vi nummer två här. Häll upp.
Åh, gud, vad trevligt. Ja, Mackan gör en jävel på att göra kluckljud.
Ja, det är helt otroligt.
Hör du mitt korkljud förut då?
Ja, du är duktig på alla de där grejerna.
Vänta nu, kom inte, där är nummer två för dig. Ja,
nu är din kollega här och tar fram någonting som ligger in.
Är det presenter till oss, tro? Och nu springer han in där inne, där den här stora flaskan stod som vi pratade.
Okej, vi smakar på den här. Den här är skitcool, den här flaskan. För att det här är då Chardonnay igen.
Den är lätta.
Men den är gjord på enda vingård. Och champagne är ett av formerna där man blandar vingårdar för att skapa ett vin. Den här är då gjord på
vad
en enda
vad vingård. Är ordet när man har en...
Single parcel. Parcel unik.
Ja, jag trodde det var typ Grand Cru eller något sånt där.
Nej, och den här, det här är...
Jag som dricker så mycket champagne borde egentligen kunna mer.
Det här är Premier Cru. Men det är en vingård. Så det är absolut mest exklusivt man kan göra champagne. En vingård, en druva och en årgång. Det här är en vingård, en druva och en årgång. Jag vet faktiskt, vi kanske borde hitta på ett namn.
Finns det ett ord för det?
Nej, vi borde, vet du, skitsmart.
Det borde vi.
Jag snor det av dig.
Det borde, en vingård, en årgång, en druva.
Det är där
vi har det.
Så den här heter Limetin, som betyder morgon. Det är en unik vingård. Det är bara första press. Man pressar ju champagne tre gånger. Här behåller vi bara den första av tre, de andra två ställs. Det är bara Chardonnay.
Förklara mig. Tre pressar.
Ja, pressarna funkar ju så att när man tar in...
Kan man inte pressa den bara ordentligt första gången? Tänker jag.
Ja, men då får man ut väldigt mycket druvsaft. Men utan, tanken med pressarna är ju att det finns en maxvolym på de pressarna för att differentiera kvaliteter.
Mm.
Och andra och tredje press är ju väldigt bra pressar för att de är mer koncentrerade. Men den bästa delen av druvan är den som är närmst skalet. Så ju närmare skalet man
är... Det är den som fläpper iväg första pressen.
Ja, och den är den absolut renaste. Så att där söker man det som är absolut närmast skalet. Och där, det är den här första pressen då. Och här väljer vi då bara jobba med press nummer ett. Och det gör vi genom hela vår serie. Men många hus kan ju ha 60-70% andra press i sitt vin. För att skapa...
Jag ska börja ställa de här frågorna när jag köper på restaurang i fortsättningen.
Ja.
Hur mycket av den här
är... Är det andra pressen eller?
Så det här är då Chardonnay första press. Det är...
Ett hus en dag, man lever bara...
Bara en vingård och som är planterad 1974. Den här gården planterad.
Vad sa du, 1974?
74, så det är gamla...
Jag är född då.
Är det så?
Mm.
Gamla...
Borde jag köpa några flarrar om den här jäveln?
Ja, gamla gårdar. Och efter 30 år blir de gamla. Och sen är det från 2017. Och ingen socker.
Men den här tyckte jag, även fast det var bara...
När du säger socker, är det tillsatt socker då? Mm. Det är inte så att man jäser i olika tider.
Den här tyckte jag lukta grövre än den förra.
Mm, jag håller med dig. Jag håller med dig. Den här har stått varm. Vi gör så här. Håll kvar det där glaset. Ska jag visa en grej. Mm. Håll kvar det.
Den här har stått varm. Nu jävlar, nu är vi inne på...
Den har stått varm. Varm.
Varm.
Men den var god.
Ja. Vänta, vi tar en till. En till likadan. Yes. Oh.
Ja, jo.
Vi ser att så här. Nu vet jag inte om de har lagats likadant, men när den står varm så får den en viss doft. Det kan vara värme eller...
Åh, enhandsöppning!
Nu gjorde han enhandsgrejen där, lite diskret.
Fan vad snyggt det där var!
Lirare.
Så jävla läckert.
Det där måste jag öva på. Men ja. Det är dyrt att öva.
Ja, och det... Oj.
Ja, det där var faktiskt snyggt.
Ja, var
ett
snyggt.
Snabbt vrid med båda och sen bara... Tsch. Ja, det där så där ska jag göra i fortsättningen.
Ja, det här doftade annorlunda.
Helvete, vad mycket.
Tyckte jag. Eller kanske bara att det var färskare. När det var mer bubblor i glaset när jag luftade.
Ja, 17 är ett varmt år. Alltså det...
17 är ett varmt år. Det är definitivt så. Intressant.
Ett varmt år. Mm-hmm. För den här är ju tyngre än den
första. Ja, visst. Ja. Och det här är ju intressant för att det här är ju alltså inte tillsatt. Det är noll socker. Mm. Så man har inte skapat tyngden. Utan det här är bara vad naturen har gett.
100% naturligt.
Ja. Ja.
Mm. Jag för mig att jag gick ju så här restaurangskola en gång i tiden. Och då hade vi ju både vin... Jag har skrivit en liten vinbok en gång. Alltså, det var 62 sidor. Och mycket var egna teckningar. Men tänk inte på det nu. Men då minns jag, och jag minns inte alkoholhalten, men om man bara låter en druva vara, alltså jäsa, så kan det bara bli upp till en viss alkohol. Sen måste man tillsätta socker för att det ska komma upp.
Det stämmer. Och framförallt i champagne. Så att när man skördar är otroligt viktigt. I champagne för att man vill söka sockret.
Nej, jag tänker inte så mycket på så här äpplen och päron och fläder när jag dricker, utan jag tänker, men jag, den här känns ädlare än den första. Och lite mera.
Ja, det här är bara 5000 flaskor per år.
Mm.
Oj.
Nej, men den känns, alltså smaken är, den andra är yngre och friskare.
Ja.
Och den här är lite ädlare och lite tyngre.
Mm.
Fortfarande förbaskat god alltså.
Men det är olika tillfällen. Alltså, det är därför jag är så himla nöjd med det vi gör på entry level. Alltså standardkuven är så himla grym. Mm. Jag ser ner en druckit upp. Jag bara fyller på lite till.
Nej, jag har inte
druckit upp. Jag ska ju inte dricka något annat än entry level. För jag dricker i sådana kopiösa mängder.
Men den första var ju väldigt... alltså den här lätta som vi drack först.
Visst är den grym?
Alltså, den är jätte... Alltså det är ju...
Ja, men jag kan uppskattar den här också, men precis som du själv är inne på, så är det så här, fan, den här ska man inte dricka när man ska hetskröka.
Nej, men det är ju det här som inte folk fattar. De står och krökar på nattklubb, och det som är absolut tyngst, som är absolut svårast att dricka, som är absolut mest syra, som är så här, som är...
Det är ju jättekorkat.
Ja, det är därför man får ont i huvudet.
Det är så roligt.
Det är jättedumt.
För det är det som är dyrast, men det är det man egentligen ska prova med kanske mat, och man kanske ska prova det annorlunda. Men...
Ja, för, den tyngre champagne är kanske bättre tillsammans med något tillbehör. Att man dricker inte 6 glas i halvtimmen.
Exakt.
Tänk dig med lite ostron till det här.
Ja, något sånt. Perfekt.
Gud vad gott det hade varit.
Perfekt. Vi gjorde ju ett champagne-test en gång på ett YouTube-avsnitt. Där vi testade med leverpastej till exempel.
Nu drar de igång.
Leverpastej och champagne är en bra kombo. Ifall du inte har testat.
Om man provar gammal champagne med hög sockersättning. Med leverpastej eller med foie gras. Mm. Wow.
Det är skitgott.
Det är grymt.
Vi testade också, för att vi försöker ju vara roliga ibland, så testade vi också med surströmming. Mm. Det var inte lika gott.
Nej, det funkar inte. Ingenting egentligen funkar med surströmming.
Nej, faktiskt funkar ingenting med surströmming. Jordgubbar funkar sjukt dåligt med champagne. Det är många som liksom, när de ska göra det lite fint...
100% sant.
Att de liksom lägger en jordgubbe i champagne. Ja, om du köper en flaska jättesöt prosecco kanske...
Exakt, för det är som dessert. Och champagne är inte dessert.
Nej,
det är inte
champagne är för rika alkoholister.
Ja.
Men du, den här första jag...
Eller hur?
Nu är vi har inte provat så många än. Men den tyckte jag, den här vill nog
jag. Jo, men det här skulle jag säga är charmen med champagne.
Och där sedan, jag kom ju hit med en jättestor väska.
Det är fortfarande Hatt och Söner, båda två. Men det är två helt olika drycker för två helt olika tillfällen.
Ja, de var ligger ungefär med? Samma pengar.
Är det samma pengar?
Ungefär, de ligger på 500 spänn, något sånt där, på Systembolaget, båda två de här. Ungefär samma pengar.
Jag ska köpa båda.
Men det är olika tillfällen.
Det kan du ha i ditt champagnerum. Mm. Som du måste säga hej då till när du har sålt huset.
Ja, men jag måste bygga ett nytt champagnerum i mitt nya hus.
Exakt.
Bygg det inte där jag ska bo, i mitt lilla hus. För då...
Nej, ditt hus är reserverat. Jag har redan ett stort rum i källaren.
Där ska det vara stort fräsarlager.
Som det ska bli champagnerum i. Nej, jag tycker det var jättegod.
För att fortsätta då, vad heter det, från där vi var, för att den här resan har ju inte varit en enkel resa. Nu sitter vi här och dricker färdiga champagner och det känns ju super.
Ja, men det är därför det är intressant, för jag vet ju, det här har varit en berg-dalbana.
Det har varit en berg-dalbana, jag minns sagt.
Du har precis kommit till att du köpte in dig.
Ja, nej, precis. Jag hade precis så att säga börjat köpa in och vi började då sälja och vi hade fundamentalt olika idéer om vad man skulle göra. Jag fick då första gången veta om det här med att man ska dressa en brud. Och det att man sminkar upp sig för att sen sälja sig. Och för mig var det ofattbart. Jag liksom fattar inte konceptet. Varför driver man då bolag om det bara är för ekonomi? Ska man inte göra det för att faktiskt skapa någonting som gör skillnad? Eller skapa någonting som är bra på riktigt?
Eller få en livsstil som man mår jävligt bra.
Ja, till exempel. Ja. Och att äga champagnehus, det är så få förunnat. Så du vet, bara det är ju en fantastisk livsstil. Ja, alltså, ja. Ni kan ju tänka er att så här, bara få liksom... Jag kan träffa kungligheter, alla typer av kändisar, vad man vill. Bara för att man äger ett champagnehus. Det är ju en ingång till hela världen. Men vilket fall, vi började rösta bruden, vi började sälja. Och marknadsföringspengar började sticka iväg. Vi fick otroligt dålig kritik. Det var... Vi öppnade det här och folk fattade inte. Vi hade liksom inte gjort en tillräckligt bra... jag har ingen förståelse egentligen.
Fan vad härligt att du är så öppen med.
För att... Tack ska du ha. Men
du hade en dålig folder.
Nej, men vi fattade inte riktigt att så här, ja, man måste prata med folk. Och vissa av de här som kom in tidigt efter de här två första jag nämnde, de sa att men man ska, du får inte prata med någon på press och det ska finnas en pressperson och så vidare. Men för mig var det så här, vi gör ju någonting på det. Varför berättar vi inte bara som det är? Och det var ofattbart. Men jag lyssnade på de som var äldre och tänkte att de kanske har rätt. De kanske har rätt.
Det ska du inte ge dig fan på.
Ja, det är lätt att vara efterklok. Men samtidigt så är jag otroligt tacksam för att jag gjorde det. För man måste falla på gropen ändå. Eller falla i gropen ändå för att kunna ta sig upp.
Är man som du är, tror jag, och som jag själv är delvis också, så måste man... Man kan inte ta till sig vad andra säger.
Varför uteslöt du mig där?
Ja, jag vet inte. Vi går vidare. Då är det så här att man måste, även om 10 000 personer säger någonting åt dig, så kommer du inte lära dig förrän du gör misstaget själv.
Så är det.
Ja.
Och däremot kan man falla lite mindre ifall man får hjälp att någon säger så här, du, det här är liksom, tänk på de här sakerna, så att säga. Men, nej, men så att jag valde helt enkelt att följa lite vad de sa. Och sen så när jag bad om mer pengar då, för att jag satt i trångmål, då sa de, vadå mer pengar? Alltså, det bolaget är inte värt någonting. Det går skitdåligt. Så.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Så det var ju kul. Men då fattar jag också att så här, ja, men jag måste relya på mig själv. Jag måste tro på det jag gör. Och jag måste också äga mitt problem. Jag kan inte tro att någon annan kommer lösa det åt mig. Och det var en fundamental förändring i min resa. För att jag började också titta på då det juridiska. För att jag blev övertagen ganska snabbt av de här aktieägarna. Och de var ju mycket starkare juridiskt. Så att jag bestämde mig då att okej, från och med nu så ska ingen kunna ta mig. Så jag började läsa på juridiken. Jag började läsa på för att förstå. För att vara lika skarp som de är. Och på något sätt så är det ju de som har lärt mig att bli företagsam. För att utan dem hade jag inte haft en chans. Men de satte mig i en så stressad situation att jag valde att bli bättre. Och i allt det här då, kaoset, så var vi ju en väldigt nära konkurs. Eller vi var väl i konkurs, kanske rent tekniskt till och med, i det tillfället. Och där,
hur långt tillbaka i tiden är vi nu då?
2013. 2012-2013.
Hösten 21.
Nej, men det är nästan. Någon halv vecka sedan. Nej, men 2012-2013. Och det var väldigt tufft just för att kritikerna hatade oss. Vi sålde dåligt. Vi hade inga pengar. Så vi satt i en situation där vi kände så här, okej. De flesta,
ingen tycker om oss. Alla hatar oss.
Nej, men i Frankrike, men då var frågan så här, ger man upp då liksom? Och jag tror att många sa det, men strunt i det här nu. Gå in, ta en anställning eller någonting annat. Så här, för mig var det otänkbart. Utan jag tänkte inte ge upp. Och jag hade tur då, som hade några kunder som trodde på mig. Och jag pratade med en kund och han sa, vet du vad? Gör min champagne så får du 1 miljon. Och 1 miljon, det var sinnessjukt mycket pengar på liksom.
Ja, 2013 var ju det 10 miljoner.
Alltså. Men framförallt i min situation. För att jag hade också personal att börja ta hand om. Och jag kände en skyldighet gentemot dem. Så att vi gjorde den här första då, miljonen. Men han sa, då måste du göra min champagne. Och jag gick då till min vinmakare och sa, vi måste göra champagne till en kund. Där han bara, fransman som han är. Du, kan du glömma. Kan du
sitta, hur låter här? Det på franska?
Sätt problem, sa han. Det finns inte en chans. Hur ska vi göra? Sitter jag champagne åt andra människor? Så, gör vi inte det så går vi i konkurs. Det spelar ingen roll för honom nästan. Alltså, han är en väldigt stolt man. Till slut fattade han allvaret. Och den här kunden då. Gjorde vi den första champagnen för. Han fortfarande är en väldigt stor kund. Och nu aktieägare också. Och han fick då den första som vi kallar PV. Personal Vintage. Där vi gör privat champagne för privat kund. Mm. Och det var fantastiskt. För att vi fick in 1 miljon i cash.
Hur många flarer fick jag
på den här? Tänkte, alltså mycket.
Han fick lite.
Ja, det var enormt. Det var enormt.
Det var bra utveckling för den.
Ja, han gjorde en bra affär. Men det, jag tror inte vi fattade det då, utan vi bara, ka-ching, det här var spännande.
Nu kan vi fortsätta.
Nu gör vi det. Nu säljer vi. Jag och Matte, vi satt uppe hela, jag minns det var en sommar, vi satt uppe hela natten medan alla var ute på krogen och vi byggde det här konceptet och vi skulle skapa privat champagne. Vi hade inte tänkt på många saker. Vi hade inte tänkt på lagring, vi hade inte tänkt på försäljningskostnad, vi hade inte tänkt på, så vi bara, men 350 spänn låter skitbra. Det kommer folk köpa. Så vi ringde, ska vi se om vi kan sälja 35 stycken. Ja, vi gör det. Så ringde vi runt, bara boom, sålde 35. Oj. Ska vi se om vi kan sälja 80, bara boom. 80 på det. Alltså det här var då kanske, ja men 35 000 per person. Mm. Så det var otroligt mycket pengar som kom in. Men tittar man i backspegeln idag så gjorde vi förlust på varenda flaska vi sålde var minus. För sen var du tvungen att producera det, lagra det, bygga det. Så nästa kris kom ju ganska snart där.
Han vinmakaren.
Ja, han hade rätt.
Är du kompis med han idag? Ja, eller går han och muttrar när du kommer med din alpaka kashmir?
Han är som min farsa. Nej, men han hade rätt. Och det här fick vi ju äta upp sen då. Där vi fick då höja priserna. Det var ju ohållbart att sälja på förlust på varje flaska. Det kändes ju skönt. Det är lite som att man kissar på sig. Man får
det är runt en liten stund. Åh, oh, jag fick 100 000. Ja, just det kostat 200 000.
Exakt, ja. Nej, så det tog ett tag. Och därmed kom ju vår andra stora nedgång. Och då ville alla sluta. Då sa väl de flesta upp sig också. Så jag stod där själv. Det här 2015-2016, då stod jag helt
själv. Det är så kul, för det här är ju själv. Liksom inte, det är inte jättelänge sedan.
Nej, så är det verkligen. Och då stod jag helt själv utan någon egentligen, för alla hoppade av och trodde att jag gör någonting annat. Folk sålde och det, bolaget var ju fortfarande värt en hel del pengar.
Så du lyssnar på ensam kvar med, fan heter gruppen?
Nej, men med bolaget var värt mycket pengar då, fortfarande. Så de som kunde ta sig ut på den värderingen, nu är det ju värt många gånger mer. Det är värt kanske 5-6 gånger mer än vad det var då. Vilket är fantastiskt idag. Men då började folk hoppa av. Och jag var ju tvärtom. Jag bara, okej, bra. Jag trodde på det här. Jag bara, det här kommer funka bara vi optimerar. Så jag gick in och började köpa då. Och fick loss pengar genom att köpa och sälja. Jag var ju nere på under 20% av i ägande då. Och nu är jag på över 60. Så att jag på något sätt så ser jag det här tillbaka som en otrolig resa.
Då hade du ändå kunnat plocka ut lite stålar då? Eftersom du
2015. Nej, det jag gjorde var att jag köpte och sålde. Så att jag när någon ville sälja billigt så var det alltid någon som ville köpa dyrare. Mm. Så låt säga att det var någon som ville sälja på 60 miljoner värdering. Men någon ville köpa på 150. Mm. Och så plockade jag emellan. Mm. Hela tiden. För att bygga mitt ägande.
Så det gick in någon och köpte för på en värdering på 100 miljoner save. Och sen ringde du veckan efter och sa så här, du, tyvärr det har hänt en grej, bolaget är bara värt 40 miljoner, men jag köper loss aktierna av dig för som en kompis grej.
Nej, så var det aldrig. Nej, så var det aldrig. Nej.
Nej, det var skattemyndigheten här.
Nej, nej, det var aldrig så att jag lurade någon. Det var aldrig så att jag lurade någon, utan det var någon till exempel. Låt säga att du kom till mig och sa, du, jag vill sälja på 50. Mm. Men jag hade ju mycket vänner. Och så var det alltid någon som, ja men jag kan köpa på 100. Och om du vill sälja på 50 så fine. Du skrev ett kontrakt.
Du skrev kontrakt emellan det. Ja.
Ja. Och i den här vevan då så började vi även titta på att köpa ut några av aktieägarna i
det
stora kontrakt.
Det är faktiskt sjukt vanligt den typen av business. När man, när det är startups och sådana där saker. Ja. Så är det folk som går in och så bara, ja men jag vill köpa för det här. Och så sitter han på liksom en värdering. Det var en kompis till mig som gjorde det på en jätteaffär alldeles nyligen. Mm. Som sålde en stor andel i ett bolag han var med och startade.
Men kolla, jag läser Petter Stordalens bok. Så jag pratar ju mycket om det här. Just den här typen av trading. För mig var det ju ett sätt att jag ville ju verkligen öka mitt ägande. För att jag trodde på det. Då ska man säga att bolaget, låt säga att om vi pratar i en 100-skala. Låt säga att bolaget var värt 100 ena dagen. Och andra dagen folk ville att sälja på 50. Det var inte mitt problem. För de trodde inte på det. De var på väg ut. Mm. Jag trodde på det på 100. Mm. Och jag trodde på det på ännu mer. Och där när man pratar med vissa av de som sålde på den tiden. Kanske ångrar sig idag. Men de har också sagt att fan, du hade courage. Du hade fan stake som stod kvar på den positionen. För jag var alltid villig att stå kvar. Och det var ju... det var ju styrka. Men sen så skrev vi då ett stort kontrakt. För köpte ut två stora aktieägare i den här vevan. Och jag insåg snabbt att det här kommer inte lösa. För det var tiotals miljoner. Och började leta efter de här pengarna. Och jag fick ihop 60-70% ungefär. Genom den här typen av köp och sälj då i Danmark och så vidare. Och så saknades då, det var 10 miljoner spänn som saknades. Och jag hade då en vecka på mig att betala det här.
Och då du ringde mig. Ja. Och jag sa...
Nej, så jag satt i en riktigt dålig situation här med den här betalningen. Det här var kanske 2016-2017, alltså 4-5 år sedan. Och satt i en situation där, okej, ska jag kunna köpa ut de här? Så, för jag hade skrivit ett kontrakt ett år innan på att jag skulle köpa det. Så att jag var alltid den som tog risken. Mm. Man ska veta, det var aldrig så att jag inte tog en risk i de här grejerna. Utan jag tog 100% risk. Det var som när vi byggde champagnehuset, vår byggnad 2017. Då skrev jag på pappret när vi hade 5 miljoner på kontot för en byggnad som kostar 25 miljoner. Och hade fortfarande inte pratat med banken. Alltså, det låter dumdristigt, men idag står det en fastighet där. Så att jag var alltid den som tog risken. Mm. Och i det här så tog jag risken och sa att okej, jag behöver fixa de här pengarna. Och det var 10 miljoner spänn. Annars skulle jag få betala ett vite på 6 miljoner plus de här 10. Och då hamnade jag i en situation där att... det är en pressad situation. Det är en vecka kvar.
Ja, det låter så.
Men det var en snubbe i Malmö. Han är en seriös affärsman.
Börs.
Ja, men typ i den storleken. Men en seriös affärsman som sa, vet du vad? Du får ett lån på 10, men du har 3 månader på att betala. Du får ett lån på 10, men du betalar 11,5. Så du får 15%, alltså 5% i månaden. Mm. I ränta.
Men det är ingen orimlig ränta.
Nej, det är inte.
Det är nästan billigt.
Nej, det är det inte. Ja, precis. Men annars, om du inte gör det så tar vi 60 miljoner i aktier. Och då var det så här, oh shit, jag har ingen val. Det var bara att göra det här. Oh. Så att jag åkte in i Malmö och signade och bara, jag köpte mig 3 månader.
Jag skriver på den linjen här nu.
Man kan ju fatta det. Precis. Bara.
Hade han som lånade ut pengarna väst?
Ja.
Hade han skinnväst?
Livsfarlig. Nej. Det var en riktigt seriös affärsman. Men alltså, de värsta är ofta de seriösa. Det är de, ja, ja, ja. De är de som är tuffast. De tar inte allt de får. Ja, ja, ja. De tar allt de får
och
från dig.
Och de har inga skrupler överhuvudtaget.
För det är bara siffror.
De ser ingen person i det där.
Men sen i alla fall så som tur var under de här timmarna hann vi hitta en till aktieägare. Och där någonstans blev jag av med de stora problemen och började driva bolaget framåt på ett annat sätt. Vi tog in en ny ordförande och började driva det här mer seriöst. Och där också såg jag att okay, men nu har jag gjort mina år. Jag hade gjort över 10 år. Jag hade gjort över 10 års tid i bolaget och kände att det kanske är dags för mig att börja ändra min roll. Och där började jag 2018, vi anställde ganska mycket folk, att ändra mot mer marknadsföring och blicka framåt och se så här, vad kan jag göra i framtiden? Men innan vi fortsätter...
Creative director.
Som det heter. Och ta in framförallt mer kompetent personal, alltså för att jag var ingen bra vd direkt. Jag var visionär, absolut bra på det. Men allt det andra som var det här day to day, jag tror att där var egentligen vår räddning. För hade jag fortsatt som vd så hade det kraschat till slut. Det är ingen snack om saken. Mer champagne.
Oj.
Det var inte jag alls där. Den där signalen bara kom.
Jag vet inte vilket nummer vi är på nu. För nu...
Har vi tagit 3 eller 2? Nej, vi ska ta nummer 3 nu, va?
Ja, vi fortsätter.
Ska jag se. Nummer 3. Vi ska ju dricka 4.
Vi fick ju 2 av samma här, va?
Ja. Men ni ska få 2 glas till.
Titta där.
Och då har jag en fråga apropå glas.
Ja.
Men finns det någon standard? För ibland när man dricker vin...
De vi dricker nu är perfekta.
Ja, så är det ju att... eller champagne. Så är det ju att glasen i sig är diskade på fel sätt. Det kan vara en väldigt stark...
Ja, du pratar om diskning.
Ja, men jag tänkte ifall det finns en...
Väldigt kompetent.
Tack.
Förlåt, det är en väldigt kompetent fråga.
Exakt.
Just det här med diskningen. Är de för rena... Så dör bubblorna. För att rent kan inte... Då kan inte bubblorna fånga någonstans. Så då blir det faktiskt ingen bra alls.
Och sen hörde jag att min gamla restaurangskolechef sa att om du dricker ett glas mjölk i ett vinglas, då kan du aldrig dricka vin i det sen. Alltså du kan ju, men då kan du inte få liksom ut...
Jag tror du skulle börja prata om... Titta, nu börjar med sin enhandsfattning.
Ja, så här.
Okej, herregud, vi borde filma det här.
Fy fan, vad snyggt det där var.
Ja, det där kommer jag sno. Alltså, nej, det jag tänkte på, det jag trodde du skulle fråga, det var just olika typer av glas. För det gör ju en enorm skillnad på när man dricker.
Ja, jag vet, men det tror jag är lite sådär, eller?
Jo, men alltså, det måste du hålla med om. Okay. Drick ett sånt där 30-tals strassglas och ett vanligt sånt här som man får på krogen glas och ett sånt här riktigt vitvinsglas får man väl kalla det här. Så är väl det jävligt mycket, det är en enorm skillnad tycker jag.
Ja, men champagne ska till för också, det är ett vin. Folk missfattar champagne för att det inte var ett vin. Alltså, man ska ju dricka riktiga vitvinsglas eller riktiga, alltså egentligen om man ska dricka ordentligt, ska man dricka i bourgognekupor, stora kupor, bara för att doften, du kan dofta flera 1000 dofter. Du kan bara smaka 5. Så att doften är det viktigaste sinne du har. Därför är ju det godaste som finns i dofta ordentligt. Vi skålar.
Vad ska vi dricka nu?
Nu dricker vi rosé.
Rosé.
Skål.
Det här är mysigt.
Den här brukar jag köpa. Den är smaskig.
Rosé är perfekt på sommaren där.
Oh, det är perfekt.
Och även på vintern.
Ja,
faktiskt. På hösten och
våren. Det här vid en brasa också är väldigt härligt.
Rosé. Den här kändes också ung.
Den är ung. Nu är vi alltså på 17. Det är lite Pinot Noir, så det är det här röda som är. I Champagne är enda området där man får blanda rött och vitt vin för att göra rosé.
Det finns olika
Frankrike.
Sätt att göra rosé-champagne.
Ja. Och det vanligaste är ju egentligen att man...
Man tillsätter rödvin, typ.
Nej, det vanligaste är att man plockar druvorna. Låter druvskalet ligga kvar med det vita vinet och plockar ut det väldigt snabbt. Typ om man kollar rosé från Provence, då är det 2 dagar, en dag... Ibland ännu kortare, boom, för att få det här jätteljusa och sen. För att göra rödvin så lämnar man det då flera dagar, ibland ännu längre. Och här är det då blandning mellan rött och vitt vin. Så här är vi blandat rödvin, så vi har gjort 5% rödvin. Och sen 95% vitt vin som är blandat och sen har vi gjort champagne. Så att det här är en blandning på vitt och rött vin. Jo, men det finns bara...
Nej, jag sa att man tillsatte, det kanske
precis,
var fel.
Och det funkar bara i champagne att göra det. Men nu har jag en fet idé dock. Och det är att göra vitt vin, chardonnay, på rödvinsskal. Det har aldrig gjort innan.
Gör det då.
Vi håller på.
Ja.
Jo, men vart är vi nu i processen så att säga?
Mm.
Är det här nu?
Det här ja, det håller
grejen
på.
Grejen är, jag tycker ju, jag dricker ju, jag vet inte hur det är försäljningsmässigt, champagne normal mot champagne rosé. Det är säkert, vad är det, 90-10 eller?
Jag tror att det är mer 95-5 någonstans.
Ja, hälften av det jag dricker är rosé champagne.
Men, du vet, väldigt, det blir mer och mer populärt. Ja. Och det man ser också är också hela Mellanöstern, Asien, också Frankrike, södra Frankrike på sommaren. Det är gott det här.
Den glider ner så jävla lätt.
Ja. Det, man kan dricka hur mycket som helst, tyvärr. Ja. Så går det här.
Ja, men det är så jag bedömer mina drickor.
Ja, men det här är som en lavett med en jättetjock så här, vinterhandske. Alltså det är lite så här, det gör inte ont. Det är mer så här, vad gullig. Hon var som slog mig lite på kinden. Alltså det är mer så här, det är inte så här.
Ja, den är god.
Nej, alltså det är väldigt väldigt skönt.
Jag har druckit en annan rosé från er också. Mm. Som inte finns så många flaskor av.
Nej.
Som är lite special.
Det finns bara en. Det finns bara en batch.
En batch, ja. Men vad är det, 80 flaskor eller vad är det?
Ja, eka, den är ekstål, hälften ek, hälften stål, ekat socker. Och ja, den är väldigt special. Det finns bara en.
Jag har en sån flaska i min bur hemma.
Ja. Mm. Jag tror inte det finns, jag vet inte hur många flaskor. 100 kanske gjordes 300 flaskor. Var
jag
det så
har
många?
Varit med och druckit ganska många.
Ja,
om jag ska vara helt ärlig mot dig. Så jag vet inte hur många som finns kvar.
Ja, jag vet inte hur många som gjordes faktiskt, för den.
Men
säg
att du gjorde 100 då. Så jag har i alla fall varit med och tagit bort en ganska rejäl del av den.
Ja, vad kul.
Ja, men jag har en kvar. Jag har sparat den i min lilla.
Då behöver vi dricka den tillsammans.
Ja, det tycker jag.
Jag har aldrig druckit den.
Har du aldrig druckit
Nej,
den?
Nej, det är klart, för det var ju en special QV för en kund. Det vi gjorde
men du kanske
den för
ska
en
komma
kund.
Ner till min lilla mys, till mitt lilla mysrum.
Du måste ju berätta klart storyn sen, för sen vill jag veta hur, om man nu vill bli, för det kanske finns några lyssnare där ute.
Ja, men vi måste dra
som vill veta
för,
hur
ja,
man
blir
så PV eller vad heter.
Ja, det tar vi sen. Vi måste höra klart. Vi är på 17 någonstans nu.
Ja, när 17 och så vidare. Och sen efter det börjar det faktiskt gå väldigt bra. Jag tror att man säger att det tar 10 år ungefär att få ett bolag att fungera. För mig så tog det 10 år. 10 år innan konceptet började sätta sig. 10 år innan saker faktiskt började fungera.
Jag har aldrig fått
nu
du har aldrig väntat 10 år heller.
Men nu känns det som att vi är på väg någonstans där framförallt som är långsiktigt. För att jag ser ju inte mig själv att göra någonting annat. Det är så otroligt härligt att jobba med det jag gör.
Du får ju, jag skulle bli besviken om du gör något annat.
Ja, men faktiskt. Det är som så här Christian von Koenigsegg bara, nej men jag funderar på.
Jag ska nog bli designchef på Fiat. Man bara, nej, vad fan. Du ska ju vara.
Och sen
tokig.
Har vi ju hela det här med hela det här med champagne som man kan utveckla som område. Vi har för mig är det framförallt att börja med fler vingårdar. Jag vill äga många olika typer av.
Jag har hört skvallrat, det här kanske du blir arg på mig nu, men jag har hört skvallrat lite att det kanske är en vingård till på gång in.
Vi får se. Men jag vill i alla fall bli.
Och han drog över det ganska snabbt.
En av dem som faktiskt driver gården, men också som driver dem på ett sätt som är genuint och äkta. Där vi äger produktionen, där vi äger produkten, där vi tror på våra medmänniskor. Vi tror på, vi kallar det triple A. Alltså etik, miljö och kvalitet. Och att det ska genomsyra hela processen. Och det är väldigt svårt. Jag tror också att vi har kommit in med så svenska värderingar att vi är disruptive och jäkligt rock'n'roll. Bara det här med PV-grejen som vi gör. Där vi gör den här privata champagnen för kunder. Där vi gör skörd
ser
varje år.
Ser de andra
år.
Husen ner på att ni gör det?
Absolut.
Ja.
Det är klart de hatar oss. Mm. Alltså, det finns ingen snack om saken. Du vet, de tar oss fortfarande inte seriöst. Men det fina med det är ju att när man inte blir tagen seriöst så då står man alltid underifrån.
Ja, och kan man göra lite vad fan man
exakt,
känner.
Exakt, då kommer man ju undan.
Det är ingen som tittar. De bara, ja.
Så jag hade tjej inte kallat det triple A. För då tänker jag på batterier. Jag hade kallat det EMK eller vad det var. Etik, moral och.
Ja, det kanske är bättre. Ja, bättre.
Moral vet jag inte om jag är så med på. Etik är bra.
Du, apropå etik och moral. Du har 2 ringar på handen. Ja, du har 3.
Ja.
När jag tittar efter noga. Men de där 2, de där ser ut som att det är någonting som betyder något. Alltså inte bara som du har varit inne på guldfynd och köpt.
Nej, så här. Den här till vänster här, det är ju hatt.
Aha.
Den får man efter 10 år.
Okej.
Okay. Jag är väldigt mycket för symboler. Jag tänker Pan Am. Där man liksom fick en extra möss. Man fick så här. Jag tycker det är skitfint. Den här var, det var min första ring jag fick. Det såg inte ut, det här är gjord för mig då. Men det är en 9 karat safir. Stor.
Ja, den är stor
ren safir. Och jag hittade den här stenen. Det var den dyraste stenen jag någonsin köpt. Och så var det här den första ringen jag såg. Och det, jag vet inte om ni sett Tenet and Mr. Ripley. Filmen. Men Jude Law har en sån här ring då i filmen. Och därför så skapade jag egentligen i grunden, eller hittade den, en jättebillig med en onyx. Men så tänkte jag, jag måste fan få ta hand om mig själv lite. Så att då skapade jag en
9 karat safir.
Exakt. Det ser ut som att du typ knappt kan gå för att ha så jävla mycket guld hängande överallt.
Ja, och du vet, men jag skäms inte. Jag tycker att man ska
nej, du passar ju det. Nej,
du passar ju det. Jag säger ju det. Du bär ju upp skiten.
Någonting jag brukar fråga i podden är ju klocka. Vad har du för klocka där?
Det här är en AP. Den heter...
Du är en av de få uttalare.
Udmapigi. Diver. Med ett kamoband. Så det här är ju... Jag hade den i Dubai för 2 år sedan. Därför, så att det är en bra klocka att ha.
Du har någon Cartier. Lite sån här, som egentligen är som en liten som en tjejklocka. Fast du klarar av att
bära upp den. Jag har 2 sådana. Liksom.
Ja, men jag har sett det. Men det är, jag skulle aldrig kunna ha den på mig.
Nej, men du har en annan kaliber. Alltså. du är en annan kaliber. Men jag gillar heller inte stora klockor. Alltså, det här är gränsfall för mig. Det här, den här.
Nej, men du ska
ju...
Nej, du kommer undan med att ha en sån liten jäntemannaklocka.
Den här är ju lite för stor. Lite alltså, kolla, basic, den här funkar ju på någon här. Prova den här, för den här funkar ju.
Basic såna här, nu får du vara lite utbildare åt våra lyssnare här.
Ja.
Om man tänker, många... När man hamnar i diskussioner med människor så är det ofta så här, ja men alltså en riktigt bra kava är ju bättre än en dålig champagne.
Ja.
Svara på den.
Ja. Ja, alltså nej, så är det inte. Saken i champagne är att det går inte att hacka ner på någon, för att alla är väldigt duktiga.
Mm.
Folk gör ett gediget jobb, och det här har att göra med att staten har satt den hårda lagstiftningen att det finns ingen dålig champagne i dem. Och det finns
staten inblandar i hur du producerar din vara.
Och det finns ingen som gör en... Sådär, ja, kolla den här. Det ser skitbra ut. Det finns ingen som gör en kava som är lika bra som en champagne, skulle jag vilja påstå. Samma med...
Cremant
kanske. Alltså, där kan man komma upp i nivån.
Där säger man ju, man gör en exakt som i champagne,
ja,
fast utanför distriktet, säger de.
Det kan gå. Sen Sydafrika är inte så dåligt. Och sen så de som jobbar i södra England är sjukt duktiga.
Ja, jag har varit bjuden på ett mousserande vin från Frankrike. Men utanför champagne.
Ja.
Ja, men jag har druckit rätt mycket. Som faktiskt inte
klockan,
alls var... som inte,
nej, du upptäckte att det var
som inte alls var dålig heller. Men det jag vill påtala är väl egentligen skillnaden prosecco. För de flesta känner till är prosecco, kava och champagne. Och vad är liksom... finns det några distinkta skillnader? Alltså så man kan bara säga, det här är skillnad. I tillverkningsprocess, i smak...
Nej, men det behöver inte finnas. Man får aldrig glömma att champagne är... Det är liksom... Området är så specifikt. Men när man smakar en champagne så känner man att det är champagne.
Mm.
Det är så fräscht, det är så härligt att dricka... Man kan nästan aldrig gå fel. Sen finns det champagne som är svårdruckna. Det är sant, men...
Jag har ju köpt massor på auktioner utan att, så att säga, provsmaka först. Och så har jag köpt ganska stora volymer för att fylla upp källan. Att det såg ju så jävla billigt ut. När jag hade byggt den här jäveln så insåg jag ju, shit, jag måste köpa så här 600 flaskor.
Men det är för att du har köpt väldigt standard som varit förlagrade.
Ja, ja.
Alltså champagne ska egentligen drickas ungt. Det var byggt för att drickas ungt. Det är den här frisören som ni känner i de här flaskorna. Vi ska faktiskt ta en sista flaska här.
Ja, just det. Vi har en flaska till. Oh, ja, vad trevligt.
Gud, vad härligt. Alltså jag...
Kan inte alla avsnitt få vara så här?
Nu blir jag lite så där att jag känner mig så här dum. För du vet, de här... Ja, nu var det ju egentligen samma, men det var 2 olika kyltekniker på de vänster. Så tycker jag ju att den här första som var ljus och fräsch, bla bla, eller vad den hette, nu jag gissar bara, och sen den här rosén,
Jag gillar... är det inte det som är helt fantastiskt då?
Jag gillar de två.
Ja, men det är ju du som dricker det. Kan inte du få gilla det du gillar?
Jo, men bara se det. Men då känner jag mig så här, det andra var så här, en druva,
jo, men
en
dag,
en
tusen. Jag kan också störa mig på det här skitnödigheten, att man ska gilla något som är dyrare. Ja, ja. Det behöver inte vara så.
Jag älskar att du säger så, för att...
Du behöver inte peka på mig med din dyra klocka för det.
Nej, jag försöker sätta på mig den. Det är skitkrångligt. Nej,
och den där var svår. Oj.
Sorry, jag älskar att du säger så. Jag älskar att du säger så för att du har helt rätt i din analys. Och det var därför, det vi har upptäckt när vi började göra privata kampanjer på privatkunden, är att alla är extremt olika. Och man försöker pracka på folk att men det här är bäst, eller det här är bäst, det är bara varumärken. I grunden så är det du som är bäst. Du vet vad som du tycker är mest om. Du kommer kunna uppfatta och gilla det mest för dig själv.
Man måste våga tycka vad man...
Exakt.
Man måste våga tycka om det man tycker om.
Och det gör inte folk.
Nej.
De är så rädda för att göra fel.
Att de gillar en 79 kronors flaska istället för en 14
Hur fantastiskt är inte det?
Det är jättebra. Det
alltså...
Men folk blir inte stolta, utan de blir så här, de tycker det är pinsamt.
Tvärtom, det ska vara hyggens
mätt.
Jo, men samtidigt är det ju många som...
Hade jag hittat en kava för 40 spänn som jag tyckte om,
jo, men tänk...
med min jävla volym jag dricker, så hade jag blivit överlycklig.
Jo, men kolla Ullared. Det finns ju väldigt många som blir glada och stolta över att de har hittat någonting som är lite billigare.
Nej, men vet du vad? Jag berättade en snabb story just om det här med att köpa vin då, om man tycker om eller inte. Jag var i Budapest en gång med...
Där har också varit väldigt fin stad.
Väldigt fin stad, men en kär kund som hon råkar äga Four Seasons, en stor del av Four Seasons. Och group då, och så
hon
vi
borde råkar äga, han pratar lite översittigt ibland.
Ja. Råkar heta Bernadotte och så vidare.
Nej.
Han är The Gates så efternamn, men en god vän, kär.
Nej, men så vi bodde där, det är faktiskt en av mina bästa vänner. Vi åkte runt en hel del tillsammans, hon och jag, och hon visade mig massa vingårdar, och jag kände en tacksamhet för det, för att hon visade mig. Hon är då från Budapest och hon är jude, och det har varit en så här jobbig historia där, såklart då. Och sen åker vi ut till en vingård och hon älskar den här snubben. Så vi ska åka ut dit och han bjuder på lite mat. Och sen ska han visa sin källare då. Och det, alltså har man en vinproduktion, ska den vara helt ren. Så fort det kommer ett gruskorn, någonting, så blir vinet sämre. Så att renlighet är otroligt viktigt. Vatten är mycket viktigt, lika viktigt som vinet. När man ska producera vin. Han producerar i källor som är... Det är så mycket smuts där inne så att... Nej, det går inte. De här ekfaten är så gamla. Så att jag känner redan då att... skulle jag hjälpa den här killen lite grann? Så jag smakar på hans vin. Och det är... Schysst om jag säger att det kanske går att servera. Liksom, klockan 3 på morgonen. Men jag vet inte om det är sant. Alltså jag får ju feeling då för framförallt för att jag känner att nu måste jag ju ändå så här, hon har bjudit dit mig och jag måste liksom, alltså jag beställer 60 flaskor. Jag bara tar 60 flaskor, säger jag. Ja, jag säger, det är inget problem, det blir 1500 euro. 60 flaskor för 1500, det är alltså...
Det är, fan,
så,
det är dyrt ju.
Ja, exakt. Det är 25 euro flaskan eller något. Det är nästan lika dyrt som champagne.
Ja.
Och, för ett väldigt dåligt vin.
Ja, och det är utan att jag har skickat iväg det utan någonting. Alltså det var lite snopet. Så man kan ju lätt göra fel val.
Men det här är en intressant bara personlig betraktelse. Jag älskar ju champagne och jag lägger ju naturligtvis massa pengar på champagne. Jag lägger ju jättemycket pengar på champagne. Och har inga problem med det. Och har inga problem med att öppna en flaska champagne heller. Liksom, om man pratar, jag går inte att öppna 2000 kronors flaskor var och varannan dag. Men liksom flaskor för 500-600 kronor, det blir ju liksom, ja, absolut, vi tar sex flaskor, det är ändå tisdag. Däremot har jag jättesvårt. Och jag kan räkna på min ena hand, tror jag, gångerna. Och jag älskar rödvin också. Men jag kan räkna på min ena hand gången när jag har gått och köpt ett rödvin för över 300 kronor flaskan. Vad fan tror du det beror på att det är så?
Jag tror att du är en person som gillar att fira livet. Det känns så. Och champagne är till för att fira livet. Och fira livet, det kan man göra varje dag. Man kan göra det varje dag. Jag har sett många par som bråkar väldigt mycket. Det här är ett tips om någon lyssnar. Sätt in en flaska champagne i kylskåpet. När det blir riktigt jobbigt i bråket så är man stopp.
Hammer time!
Nej. Nu dricker vi champagne.
Ja. Oh, fan,
och så
det
dricker man champagne. Ja. Det här kom från en kund för länge sedan. Och hon bara, det har räddat vårt förhållande. Liksom. Det är som
vissa vi är
som
båda blir... alkoholister nu. Men vi är tillsammans.
Nej, men så att jag tror att
nej, men
det finns en tolerans. Och den billigaste champagnen kostar ju inte heller 50 spänn. Utan kanske 250 spänn.
Ja,
medan den billiga röda kostar 50 spänn. Så att jag tror att toleransen för dyra champagner, eller för att en champagne ska kosta en viss peng, är mycket lättare för dig och för mig. Och för mig. Jag tycker också att det är champagne. Jag har inga problem med att lägga 1000 kronor eller 500 kronor på en flaska champagne.
Men rödvin,
Ska jag lägga det? Nej, det är skitsvårt. Ja.
Men nu känner
jag tycker också, och en annan sak som jag tycker vi ska uppmana våra, innan vi smakar på den sista, vi ska uppmana våra lyssnare till. För det här är någonting som jag tycker jag upplever hela tiden. Det här, jag har en granne hemma till exempel som bara hade sett på, nu på bilderna när jag sålde huset, alla sett de här champagnerummet och så. Ja, jag har en flaska champagne hemma som vi har haft liggande nu i 6 år. Och, vi väntar på något fint tillfälle och ska ta den där jäveln. Jag bara, men vet du, är du helt dum i huvudet? Vet du vad, gå in nu, det är tisdag, klockan är 3. Lägg den i frysen fort som fan så den blir kall. Och så dricker du den ikväll med din fru.
Först och främst, du har helt rätt. Två, jag vill bara säga, jätteviktigt då. Lagra champagnen väl. För att många sparar sin champagne. De har bröllopschampagne.
På kylskåpet.
Ja, och så lägger de den liksom utomhus.
I 40 graders värme.
Eller så har de den i köket. I någon låg. Se till att den är kall och mörk. Lägg den i kylskåpet. Låt den ligga i kylskåpet. Det är perfekt ställe att ha champagne på. Men håll inte på att ta ut den. Låt den ligga i 5 år. Så dricker man, så smakar den fruktansvärt.
Ja, men gör inte folk skitnödiga nu. För jag har mitt champagnerum. Det är kanske 16-17 grader.
Nej, men kylskåpet.
Jo, men man kan inte, jag kan inte ha 800 flaskor champagne i kylskåpet.
Nej, men de flesta har inte 800. Det är det jag menar, ska vi inte göra någon skit nu? Det bästa man kan göra är att ha en eller två flaskor champagne alltid i kylskåpet. Och sen så när man har skön feeling på en tisdag bara...
Ah, nu, exakt, det är då man jag ska gillar den här tisdagsgrejen. Jag matar det här, och nu fyller jag 50.
Nej,
jag har ju en matkällare.
Ja, det är perfekt.
Problemet är att den ligger lite dåligt till i huset, så ingen tänker på att den finns. Men den är ju väldigt, den är ju kall. Alltså den är ju säkert max 15 grader året runt. Och jag kanske 20 flaskor champagne max.
Finns ingen bättre.
Nej, men
har du 20 flaskor champagne?
Ja, jag tror det.
Nu blir jag fan irriterad på.
Men alltså vänta nu.
Varför tar du med dig ett sexpack öl varje gång du kommer till mig idag?
Jo, för du har ju champagne, men du har inga öl.
Ja, exakt.
Vad ska man dricka emellan champagneglasen?
Hej, jag tog med däremot, 4 Norrlands guld. Ska vi festa
det värsta
natten,
med de här
eller?
Källarna. Alltså så här, inte för oss, men källare är det bästa lagens, det är det bästa du kan ha. Ja. Du har en perfekt lagens källare. Problemet är att vissa börjar fylla de här. Helt plötsligt har de 500 flaskor champagne. Sen försvann de 500 flaskor champagne för att någon kom förbi och plockade dem. Ska man ha en sån källare ska man också ha en
väl låst.
Man ska ha stålport. Alltså.
Hörrni, du har hällt upp en...
Ja, ska vi dricka...
Jävlar, jag råkar provsmaka.
Vi dricker den sista. Eftersom min farfar var den som hittade huset och så vidare, så jag har en stor respekt för honom. Han hade inte så stor respekt för mig i många år, men på slutet när han blev äldre så var han en stor respekt. Och han brukade skicka...
Han upplevde
hela hatt, ja.
Hattens glans.
Ja, det hann han absolut göra.
Ja, fan vad kul.
Fan vad kul.
Men det var många år, han, när vi var yngre så hade jag och Mattias då, som vi pratade om tidigare, varit hemma hos honom. Och vi hade druckit ur hans källare. Och det var inte så populärt. Och då slängde han ut mig och pratade inte med mig på 10 år. Men min farfar hade...
Drack du av de dammiga flaskorna?
Nej, för farfar hade 5000 flaskor i källaren. Vilket var en stor, fin källare.
5000?
Ja, vi drack några stycken av honom. Eller så av honom. Vi drack några flaskor som han hade. Men det mesta var så att vi skulle imponera på tjejer. Va? Så att vi gick på supermarket och köpte flaskor. Så stoppade vi ner i hans källare och låtsades att vi skulle ta något dyrt. När tjejerna kom så, kom vi går ner i källaren och kollar på flaskor. Och så hade vi en platt där de billiga flaskorna låg som vi hade köpt på supermarket. För sådär 5 euro. Ja, vi tar såna här. Det här verkar skitbra.
Jag har gjort något liknande någon gång.
Ja, någon gång. Fy fan, vilken... Ja, berätta, vad är det vi dricker nu? I farfars, sa du.
Exakt, och han är betydelsefull för mig. Men den dagen han förlät mig, då sa han till mig att du kom förbi här, ska berätta en sak för dig. För att det finns en del ur ekfaten som alltid försvinner när man gör champagne. Och den heter La Partie des Anges. The Angel Share. Det är änglarna som kommer att smaka på vin och säga att det är bra. Helt normalt. Och den här delen, den försvann alltid, den försvinner alltid. Och min farfar sa, vet du vad, den här delen som försvann, det var jag och mina bröder som drack ur min pappas vinkällare och farfars. Så att han förlät
berättade mig. För dig att han hade gjort exakt samma sak.
Ja.
Det var fint gjort.
Men han pratade inte med mig 10 år för att jag gjorde det.
Nej, fan vad
men han sa alltid till mig så här, du gör vad jag säger. Du
inte
gör
vad
aldrig
jag gör.
Vad jag gör.
Nej, exakt, jag är väldigt likadan som min farfar tror jag.
Så det här är då hans hommage. Och därför heter den här flaskan Le Grand Père. Nu dyker vi 2011. Grand Cru från Auger planterad 1955 i den här planterad. Och så det är supergamla vingårdar. Och väldigt lite socker.
Jag gillar dem ju krispiga så in i helvete.
Ja, den här är krispig för att vara så här är det ju fantastiskt.
Ja, men det finns ändå en mognad i den.
Ja, oja. Mm.
Eller hur?
Ja, absolut. Men här är du också...
Fan, jag hatar mig själv när jag börjar prata sådär. För jag tycker det låter så jävla töntig.
Nej, men jag försökte sparka på smalbenet, men det fanns en grej emellan här så jag slog in mitt eget smalben.
Det här är supergott, verkligen.
Det här var jävla...
Och det här är ju runt 1000 spänn flaskan. Alltså. Vi är på mycket dyrare.
Men det här känner man ju att den här... Den har vissa, eller man, jag känner, att den har ju vissa stråk av den här mellan kampanjen. Att den är mer tyngre.
Har du något kvar av den första nu? Du ska ju ta en
liten slurk av den nu. Jag fixar.
Och sen ta en slurk av den. Vilken jävla skillnad det är.
Smart alltså. Att du sa det. Var jag påfyllningen?
Ja, exakt. Jo, men det tror jag är född i
farten. Nej, det är... Jaha, du öppnar du en ny... Ja, det fanns inget kvar.
Nej, jag har druckit upp den första.
Vilken otur.
Ja.
Vi var tvungna att öppna en till.
Men då ska jag alltså vänta in.
Jag gillar ju hatt. Det vet ju du. Jag har ju faktiskt beställt lite hatt och jag har ju druckit mycket hatt och jag har ju köpt lite hatt och jag har ju, ja du vet. Jag tycker om
hatten och datten.
Jag tycker om dig också. Du är en jävla fin kille. Och nu kör han enhandsgreppet igen. Den
fan det där. Jag måste köpa några billiga kaver så jag kan träna på det där.
Visst är det snyggt med enhandsgrepp?
Ja, det är fantastiskt.
Ja, det är det faktiskt.
Men jag är verkligen, och den här parallellen med Königsegg som jag drar, den är faktiskt 100% rejäl. För att ni har gjort, det är två helt olika historier, men ni har gjort verkligen så här, vet du vad, jag är 20 bast, jag satsar allt på det jag älskar. Och jag är superimponerad av den historien.
Tack så. Nej, det som är coolt med det är ju att... Det har,
du har
inte
ju
varit
lyckats.
Lätt. Det har inte varit lätt. Nej, precis. Men nu
du
lyckas
inte,
vet jag
du
inte.
Du är inte framme, men du är ju liksom hemma, om du förstår vad jag menar.
Det är en helt annan situation. Men det som är intressant med det där är att det bästa som finns är när det är tufft, ärligt talat. Och det kanske låter lätt att säga och sådär, men när man
Nej,
ser
men
tillbaka...
Nej, men man har upplevt det för att kunna se
när man ser tillbaka när, till ja, det. Ja, så exakt. Är det värt det. Det är värt alla jobbiga dagar, alla jobbiga timmar. Alla timmar när man tvivlar på sig själv. Fram och tillbaka. I ena stunden så tror man på det. När gör man inte det. Och jag började räkna monetärt ett tag. Och sa såhär, nu ska vi bygga det här i miljarder och så vidare. Sen så har jag väl mer gått till att så här, jag ska bygga någonting som jag verkligen älskar. Och det måste man mäta på något sätt. Och då blir det ju ekonomi så att säga.
Är din absoluta tanke att typ din son ska ta över det här kalaset?
Nej, det är absolut inte det. Tvärtom. Jag ska säga att så här, det här är min grej. Det här är min passion. Det här är min glädje. Det här är någonting som jag gör för mig själv. Jag har valt att göra det här. Jag har valt den uppoffringen. Det behöver inte min son. Han behöver inte den bördan. Så jag ser inte att det här är en familjegrej som ska hålla i för alltid. Jag tror att hatt kommer alltid finnas kvar. Det tror jag. Jag är övertygad om det. Men det behöver inte vara under mitt flagg. Då menar jag inte mitt flagg, men min familjs flagg. Utan det ska vara från dem som faktiskt tror på varumärket. Och det ärvs inte, utan då är det mer kanske någon i personalen som behöver ta det i framtiden. Eller folk runt omkring som tar det. Ja, men Nils till exempel.
Nissepisse.
Ja, han är min kusin.
Ja, du ser.
Ja.
Ja, men någon som har passionen liksom.
Precis, någon som tror på det. Så att jag har ju alltid varit för det här.
Jag tror du kommer leta upp någon som har samma inställning som dig till det här.
Personal.
Du kommer ta dig lyxen att leta upp någon som har samma... visioner och inställning till dig snarare än vem betalar exakt mest för det här den dagen jag vill sälja det.
Jag kommer aldrig sälja det.
Nej.
Det kan du glömma. Det finns inte en chans att jag säljer det här. Det finns inte en chans. Snarare att jag vill äga mer av det. Utan får jag möjlighet att köpa mig aktier så gör jag gärna det. Om det är någon som lyssnar som faktiskt har aktier och säljer till mig.
Jag skulle gärna köpa typ 4 aktier så jag kan gå runt och skryta om att
du ska ju köpa en sån där PV.
Ja. Det borde jag fan göra.
Ja, det borde jag.
Ja, men det finns ju förtursrätt. Alltså. Det är nog väldigt svårt att köpa aktier jag hade idag. Men vi har 80 aktieägare och det är ju så att jag är jätteglad för det. Att många har trott på det här och att många följer det.
Jo, men det är ju, det kan jag ju tala om att det är 100% på grund av din passion för det här har jag en känsla av. Du, innan vi går vidare med rövslickeriet så ska vi dricka först den här mjuka fina och sen gå tillbaka till den unga krispiga så du får känna skillnaden.
Nu gjorde du precis tvärtom. Jag börjar med den unga, den första krispiga och sen så...
Det var väl det är skillnaden som är det viktiga. Vad upplever du?
Jag känner att den sista vi fick nu, den här superspecialen, ja. Den är en mellanting mellan den första och den andra.
Just det, den andra som också är äldre och som är äldre vingård. Jag tror att det du upplever här är ju Chardonnay på äldre vingård. För mig, jag är alltid i lining mot det första. Och jag gillar den andra som vi drack ännu
yngre.
Jag
tycker att det blir jobbigt att ta en klunk av den unga när man har druckit en klunk av den äldre. För då blir det så här, det sticker till i näsan.
Vad gjorde ni nu?
Det värsta som kan hända är att man får halsbränna när man sitter och dricker. Då måste man gå och lägga sig nämligen.
Men vi har en sak som är...
Har du det? Jo, det har jag fått många gånger.
Jag har halsbränna när jag dricker, men inte när jag dricker hatt. Och jag kan förklara varför. Det har med hur mycket sulfiter...
Jag får halsbränna när jag dricker kryg.
Ja, men det är mycket sulfiter man använder.
Ja, är det här blir ekskitarna?
Nej, det är sulfiterna.
Nej! Men alltså, måste jag lära dig de här jävla grejerna.
Nej, men sulfiter. Ju mer sulfiter du
använder, penna och papper.
Ja, men jag börjar skriva ner.
Nej, men ju mer sulfiter du använder också man reacidifierar mycket champagne för att skapa den här fräschören. När låt säga att man har ett vin som i grunden har väldigt mycket kraft så skapar man acidifiering och då får man den här fräschören. Det är en väldigt vanlig metod för viner som antingen har smaksats, har genomgått mycket ekning och så vidare. Och då får man det här. Det är jättegott. Men du klarar inte av att dricka 5 flaskor av det.
Nej, precis.
Och det är ju det. I hatt idag så har vi 1/3 sulfit av vad en standardchampagne har. Så vi har väldigt lite lagringsmedel.
Har du funderat på att göra en champagne och bara lägga i 1 eller 2 tabletter Novalucol i?
Jag är öppen för förslag.
Den här sista luktar lite mer brödkänsla.
Ja, men det blir det när den blir äldre, tycker jag.
Ja, du har brödighet, ja.
Mm. Men...
Ja, den var jättegod. Och jag gillar att det var en blandning. Man känner att det är något finare man dricker.
Kan inte vårat råd generellt vara att släpp prestigen när du dricker champagne?
Ha kul.
Vad du dricker oavsett. Och drick det du tycker är gott.
Ja, och prova olika. Ja. Var inte rädd för att fastna inte på varumärken. Utan prova grejer, tycker att det är kul. Och drick det på tisdagar.
Ja, exakt. Ja.
Och det bästa rådet på hela den här podden är ju det du sa. Om det är bråk och tjafs, släng in en sån där flaska i kylen. Eller det kan man ju göra lite tidigare kanske. Och sen så bara, när det är så här, snälla, varför kan inte du hämta? Jag har ju hämtat och du har... Och sen bara... Du nu, älskling, nu tar vi ett glas champagne.
Och så glömmer och så bort barnen.
Så, ja. Exakt.
Och så kan barnen sitta där.
De kan ligga i poolen och leka bäst fan de vill.
Nej, men
jag är djupt imponerad av den här resan du har gjort och inte liksom för att du har skapat ett företag som är bättre eller större eller någon annan, utan just bara för att du har bara kört. Du har sett en vision från det du var extremt ung och sen bara jag löser det här. Jaha, jag måste betala 12 miljoner imorgon. Men jag ringer ett par stycken. Alltså du har bara gått all in i det här och du lever med ditt företag och jag tycker att det är någon form av dröm som jag tror många har och du är en inspiration för de människorna. Jag tycker
det här
är
verkligen beviset på att om man ska våga satsa, våga jobba hårt och liksom vara ett med det man jobbar med, då måste man hitta någonting som man verkligen tycker om.
Mm.
Och är det någonting du tycker om?
Exakt, och det är, och, nej, men, och det är det vi, det är det vi tjatar om hela tiden, att ska du gör det du tycker om,
ja,
då kommer framgången.
Ja.
Alltså oavsett om du gillar att massera människor, eller om du gillar att göra vin, eller om du gillar att göra bilar, eller vad du än gör. Om du gör det du gillar, om du gör något du brinner för, då kommer du bli framgångsrik. Om du siktar på att tjäna pengar, nu ska jag göra det här, för det här är liksom det här man tjänar stålar. Du kommer aldrig bli framgångsrik. Du kommer kanske ha mycket pengar på kontot, men du kommer inte bli framgångsrik, för du kommer inte vara lycklig.
Det är exakt så. Att framgång går mäta på olika sätt. Och,
jag mäter inte framgång i pengar. Nej.
Men kan man göra det och faktiskt älska det man gör?
Och ändå bli lite framgångsrik.
Då är man hemma.
Då är man hemma.
Och
då
nu har man känns inget som att vi är hemma hos dig.
Vi skålar.
Kristoffer, ja, tack som fan för att vi fick komma hit. Och tack för att du var med i Stofa.
Det var en underbar kväll. Och jag önskar att alla avsnitt var så här. Men tyvärr har vi bara en svensk champagne.
Ja. Oh.
Ett svenskt kampanjhus. Så att det här är det enda avsnittet.
Men vi kan ju gå ner i din källare och spela in. Bjuda in gäster dit.
Vi kan spela in lite egna avsnitt där inne. Oh, ja.
Tack,
tack för idag. Och
skål.
Må bra. Och drick mer champagne ofta. Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.